Välkommen till Berättelser kring slottet. Och det här är en serie på Tyresö radion, 91,4 MHz. En serie som handlar om Tyresö slott och dess personer och dess historia. Jag heter alltså Katarina Johansson Nyman och det finns också en annan person här i studion.
Ja, det är då jag, Jonathan Grinde.
Hallå Jonathan.
Hej.
Hur är läget?
Jo, men det är bara bra, tack. Ja. Kul att vara här igen.
Nu kör vi ett nytt program.
Ja, det tycker jag.
Ja. Och idag så ska vi prata om en person som jag verkligen har sett fram emot att prata om. Och vi ska ju prata om en kvinna. Vem ska vi prata om?
Ja, Maria Sofia Della Giardi. Långt namn där. Och det är ju en av mina favoritpersonligheter från slottet.
Dina också, ja. Precis. Och vi kan väl säga, hon är ju... många brukar kalla henne för Sveriges första kvinnliga industrialist. Och vi ska alldeles strax prata om det. Men Maria Sofia, hon är ju inte född på Tyresö slott utan hon kom ju dit senare.
Ja.
Berätta lite grann om hennes bakgrund och uppväxt.
Ja, Maria Sofia föddes då 1627, alltså mitt under brinnande 30-åriga kriget för de som kom ihåg förra avsnittet. Hon föddes då i Reval, ungefär dagens Tallinn då. Hennes pappa då, Jakob Della Giardi, var guvernör där. Och hon hade väldigt många syskon. Sammanlagt så fick då hennes föräldrar en bra bit över 10 barn då, varav ungefär 9 levde till vuxen ålder.
Oj, det var ganska bra. Framförallt tänker jag att det var bra att det var så många som överlevde. För ja. Det var ju väldigt vanligt på den tiden att många dog tidigt. Så att det var väl skickligt, hålla på att säga. Eller tur kanske man ska säga.
Ja, precis. En av hennes mest kända systrar är väl Magnus Gabriel Della Giardi som var med och styrde Sverige under lång tid sen.
Ja, han är ju känd. Och för alla oss som har någon gång sett filmen med Greta Garbo, drottning Kristina, vi har ju sett honom.
Ja, precis.
För det, ja, om han nu var älskare till drottning Kristina eller hur det var. Men han var i alla fall en gunstling till henne kan man väl säga.
Ja, precis.
Mm. Maria Sofia då, hon kom ju då till Tyresö slott genom att hon träffade en person som hon kom att gifta sig med.
Ja, precis. Och det är ju då Gustav Gabrielsson Oxenstierna. Son till Gabriel Oxenstierna som vi pratade om i förra avsnittet. De gifte sig ju då 1643 och då var Maria Sofia enda 16 år gammal.
Mm. Då. Ja, det är inte mycket. Du, var det så att hon fick Tyresö slott i morgongåva?
Ja.
Det stämmer.
Precis, det var ett väldigt stort firande, höll på i flera dagar då det här bröllopet och... Under någon av de dagarna så tillkännagavs det att hon skulle få då Tyresö slott i morgongåva.
Ja, det är inte dåligt.
Då hade alltså Gustav haft slottet i 3 år då efter att hans pappa Gabriel Oxenstierna gick bort. Så att hon styrde egentligen Tyresö slott från 1643 då.
Mm. Och Gustav Oxenstierna då, vad vet vi om honom?
Ganska lite. I det här fallet så är det faktiskt Maria Sofia som är betydligt mer känd då. Men Gustav var ju, han var friherre först. Och sen efter sin död så upphöjdes han till greve.
Det var finare att vara greve.
Det finns det lite olika teorier om varför. Om det var på grund av Gabriels verk då och hans arbete inom svenska staten. Eller om det var att drottning Kristina gjorde det för att Maria Sofia skulle ha en bättre ställning vid hovet.
Mm-hmm.
För då var det hon grevinna.
Okej.
I och med då.
Dog han i kriget eller vet vi vad som hände?
Och det har jag forskat mycket om och försökt verkligen hitta vad han dog av. Men det har jag inte riktigt hittat. Men han blev ju inte speciellt gammal.
Nej, han måste ju ha varit väldigt ung får man väl lov att säga.
Ja, han blev 35.
Ja.
Så att han dog då i... 1648.
Mm.
Men medan han levde då så var han bland annat landshövding i Västmanland och även under några år guvernör i Reval då, precis som Maria Sofias pappa hade varit.
Och då när Maria Sofia då blev änka 1648, då var ju hon bara 21 år. Hur såg hennes situation ut då?
Ganska knepig. Hon var ju änka och hade två barn och ett helt slott att ta hand om. Och värt att nämna är att under 1600-talet så hade ju kvinnor egentligen ingen större makt i vårt samhälle. Utan kvinnor stod ju alltid under förmyndarskap av en man, för sin pappa och sen sin make. Ett undantag var just änkor, för de fick lite mer bestämma över sina tillgångar och även sina barns tillgångar. Så där så hade hon ju faktiskt lite fördel. Men det var ju fortfarande ingen lätt position då. För hon blev alltså ensam förvaltare för sina döttrars förmögenheter. Men hon hade ju ganska gott om pengar i och med att både hennes ett och ätten Oxenstierna hade ganska bra ställt.
Så det var inget problem med ekonomin i alla fall?
Nej, precis.
Sen så ärvde hon ju också egendom efter sin far några år senare.
Ja, precis. 1652 då.
Vet vi vad hon fick då?
Det var ganska stora lantegendomar. Det var bland annat nere i Skåne och sen också lite i Finland och då på andra sidan Östersjön nere i Tallinn och Estland då.
Mm.
Så att hon hade lite gårdar över lite överallt då. Hon blev en av Sveriges största godsägare vid den här tiden då.
Mm. Precis som du sa så kom ju, i och med att hon blev änka så blev hon ju myndig då. Och hon valde ju, eller i alla fall så gifte hon inte om sig. Vet vi om det var ett medvetet val just med tanke på att hon ville bestämma, eller hade det att göra med kärleken, eller kärlek kanske inte existerade på den sättet på den tiden? Eller?
Nej, kärlek ja, fanns väl såklart, men det var inte någon speciellt viktig faktor vid äktenskap, framförallt inom adeln då. Jag tror att det var mycket för att hon ville ha kvar den här självbestämmande rätten då. Det här är ju ingenting som, vad jag vet, hon har sagt uttryckligt, utan det är lite mer min personliga tolkning, men vi vet ju att hon hade ju uppvaktare. Hon fick frierier, bland annat hertigen av Troy då är en som uppvaktade henne och försökte gifta sig med henne. Men hon vägrade livet ut då. Jag tänker mig att det var mycket för att de här stora godsen och förmögenheten, det hade gått över till hennes make om hon hade gift sig.
Mm. Ja, jag tror också att det var säkert så. Hon var smart helt enkelt. Varför skulle hon ha någon gubbe som styrde över henne.
Precis, när hon troligtvis dessutom gjorde det bättre själv.
Ja. För du, hon måste ju ha haft en näsa för affärer. Hon måste ju ha varit väldigt driftig. Berätta, hon startade ju en mängd industrier och så vidare. Berätta.
Ja, hon gjorde allt möjligt. Det är det som gör henne så häftig. Att hon hamnar då i den här sitsen. Att hon är enka i ett samhälle där det är männen som styr. Två barn att ta hand om, ett slott och ett gods då. Men hon använde det här väldigt klokt. Hon startade de här industrierna. Det mest framgångsrika var nog textilindustrin. Och då så, den drevs ut av vattenfallen, alltså vattendragen här runt, Nyfors till exempel. Så hon gjorde en riktig stor produktion av tyg och hon levererade kläder till nästan hela svenska armén. Hon fick väl lite hjälp där av Magnus Gabriel de la Gardie som satt inne vid makten då. Sen hade hon mässinbruk, de hade ett oljeslageri, de tillverkade senare under 1650-talet så bedrev hon lite bankverksamhet, så hon verkar ha varit involverad i ganska mycket olika. Hon hade ju mycket användning av dels vattenkraften men också att hyreslår nära vattnet som kunde transportera saker med fartyg.
Just det, och det är ju lite grann förklaringen varför Tyresö var ju en industriort kan man ju säga, inte jordbruksbygd utan faktiskt.
Nej, det var...
Och det hade ju att göra med de här, den gynnsamma med vattenkraften och det, läget helt enkelt.
Sen så hade hon industri på många andra ställen, bland annat då i, till exempel runt om i Stockholmstrakten, och Gustavsberg är ju många som känner till, som tillverkar porslin och toaletter. Det var ett av hennes bruk, så Gustav där är ju från hennes make, Gustav Oxenstierna.
Okej.
Okay. Så att hon... Nej, men hon höll på mycket och lite såhär gruvdrift nere i Skåne och hon var lite överallt. Och inte bara att hon startade de här industrin, hon var ganska delaktig i det här. Hon var själv ganska aktiv i arbetet.
Hon åkte runt och inspekterade.
Ja, och anställde folk. Hon var väldigt aktiv, väldigt driftig, väldigt bra på affärer.
Och du, hon gjorde ju också studiebesök nere i Holland till exempel för att lära sig lite mer om näringsverksamhet och trädgårdsodling och sådär. Kan du berätta något om det?
Ja, hon var ju ganska intresserad av ny teknik då. Så bland annat så hade hon intresse för nya brukningsmetoder. Hon kollade lite så här, ja men boskottsavel, hur kan vi göra den bättre? Hon kollade lite trädgårdsskötsel då. Eller studiebesökare var ju lite då brodern som uppmuntrade henne till det då.
Ja. Du nämnde också det här med bankverksamhet. Hur stort var det då?
Ja, till början så gick det ganska bra för henne. Hon gjorde väl ganska bra affärer, men senare så var det en bidragande faktor till att då banken kunde ta en hel del av hennes egendomar i beslag. Och sälja vidare, så att hon förlorade en hel del på det i slutet då.
Ja, det gick inte fullt så bra hela vägen.
Nej, tyvärr.
Mm. Du nämnde också att hon var hovdam, eller vid hovet i alla fall, åt drottning Kristina.
Ja.
Man kan ju undra hur hon hann med det här.
Ja, det var ju lite innan hon blev storföretagare och så.
Okej.
Men hon satt ju lite där vid hovet även innan. Så att hon verkar ha varit väldigt nära vän med drottning Kristina då. Och efter makens död så fick hon en hel del privilegier av drottning Kristina. Hon fick till exempel 4 nådeår och en pension, alltså att hon slapp betala skatt under en viss period. Och det gjorde ju lite att hennes ekonomi förbättrades kraftigt då.
Just det. Och visst var det så att drottning Kristina kom ju ganska ofta ut och hälsade på också på Tyresö slott?
Ja, hon verkar ju ha varit där redan då i och med Gabriels begravning. Så hon kanske tyckte det var väldigt trevligt att vandra i slottsparken, som många Tyresöbor tycker idag. Nej, så att hon var där en hel del.
Men det man också har hört om Maria Sofia, det var ju att hon var en ganska tuff godsherre. Och det kan man ju förstå, tänker jag. För att klart att vara kvinna i den här tiden, och hon var ju också ganska ung då när hon fick möjlighet att vara med och bestämma och påverka. Så det är klart att det kanske krävdes att man hade skinn på näsan. Men
ja.
Vad vet vi om hennes personlighet?
Det som sades under samtiden var ju att hon var väldigt kraftfull. Väldigt temperamentsfull tydligen. Skiftade lätt humör. Sen beskrevs hon som en strålande skönhet, men det var väl inte lika relevant för storföretagandet. Hon var väldigt smart, talade flytande tyska och franska till exempel. Däremot så stavade hon dåligt, oavsett språk då. Men hon, trots det så skrev hon väldigt mycket brev också. Så hon verkligen hade haft ett ganska stort kontaktnät. Och, ja, men det krävdes väl i med hur aktiv hon var inom sina verksamheter.
För man kan ju ändå tänka sig att hon gifte sig när hon var 16 år, så att hon... Och efter det så blev det väl inte så mycket skolgång, kan man tänka sig. Utan det var väl privatundervisning kanske på den tiden.
Ja, sen tror jag också att hon mycket lärde sig på jobbet, så att säga. Hon hade inte fått så mycket undervisning innan dess heller. Så hon var förhållandevis lågutbildad då. Men med språk var hon ju duktig på. Och sen det här med företagandet verkar mer som att hon hade lite i sig. Helt enkelt som hon inte fått någon utbildning innan det.
Och vad jag förstått så hade hon också sin förebild i sin mamma. För hon var också en driftig person, har jag förstått.
Ja, fast inte alls på
den nivå.
Samma nivå. Nej. Då.
Ebba Brahe, visst var det
ja,
så?
Ja, precis. Den bra det.
Maria Sofia, hon är ju också, vad jag förstår, känd för att hon hade olika rättstvister med olika personer. Och det var väl inte så gynnsamt för hennes förmögenhet? Berätta, vad kan du...
Ja, det fanns en del lite halvelaka rykten om att hon gillade de här processerna och att hon gärna sökte dem. Men hon hade delvis framgångsrik ändå, bland annat mot fogdar och förvaltare i sina verksamheter. Men mycket av dem kostade ju väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid såklart. Hon hade bland annat en stor rättsprocess mot hennes dotters make då till exempel. Och där förlorade hon en hel del både pengar och tillhörigheter och så. Och sen anklagades hon såklart även för att vara häxa.
Okej.
Då under 1670-talet.
Jaha, när häxprocessen pågick, ja.
Ja, men det vart ingenting allvarligare. Men...
Nej, hon var väl lite för inflytelserik, antar jag, för då.
Ja, så att riksrådet avfärdade ju snabbt det.
Ja.
Men hon hade mycket processer mot många olika personer. Framförallt mot slutet av hennes liv så drog det väldigt mycket pengar från henne. Och hon dog ju tyvärr i närmaste utblottad då.
Mm-hmm. Det måste ju vara väldigt sorgligt med tanke på den förmögenhet hon hade.
Ja, alltså början av hennes liv är en riktigt klassisk framgångssaga, väldigt inspirerande. Men mycket av det var ju orsaker hon inte kunde styra över. Bland annat då så genomfördes ju en stor reduktion då av Karl den XI.
Just det, och då får du berätta för våra lyssnare vad en reduktion är för något.
Ja, ja, innan det här under 1600-talet så hade ju adeln fått väldigt mycket stora lantegendomar och så utav kungen, bland annat för att de hade ställt upp med soldater så till krigen. Och sen så bestämde sig Karl den XI för att staten behövde lite mer pengar och egendomar, så att han drog alltså tillbaka. Tog tillbaka det som staten tidigare hade givit ut. Och därigenom förlorade Maria Sofia mycket av sina, många av sina verksamheter. Tyresö fick hon behålla, men hon var över en hel del annat. Och hon klagade mycket över det här då. Hon skrev bland annat till sin bror att det var orättvist och obarmhärtigt. Då att både hon och brodern då, Magnus Gabriel, förlorade stora lantegendomar.
Men man kan ju fundera på, alltså dels det här att hon hamnade i en del rättstvister. Man kan ju fundera på om det berodde på att hon själv var någon slags rättshaverist. Eller var det så att liksom lagstiftningen var liksom inte så spetsig på den tiden? Det kanske inte var det här med avtal, kanske inte var på samma sätt och sådär.
Nej,
och jag tänker också det här med reduktionen. Det är ju, alltså hade det varit i många andra länder, då hade det väl nästan blivit revolution, antar jag, om ja, kungen hade kommit och tagit massa saker från adeln.
Ja, nu Karl den XI var ju ganska mäktig då. Han återförde ju lite envälde, kan man ju säga. Så att det fanns väl inte riktigt utrymme för revolution allt det. Sen kanske han var bra på att balansera, att han inte tog för mycket. Men det han tog ju från adeln, och de var ju en väldigt liten del av den svenska befolkningen. Det var kanske en 2-3% av befolkningen som max då. Så det var inte så många personer det påverkade.
Nej.
Så hade han gjort någonting som hade påverkat liksom, ja, bönderna eller borgarna på i högre grad, då tror jag det hade blivit värre konsekvenser.
Och det innebar ju då att då tog man in mark till staten alltså.
Ja.
Och det var inte så att man delade ut det sen på något sätt till bönder eller andra, utan det blev liksom statlig mark då.
Jag kan tänka mig att en hel del av bönderna hade förhoppningar på att få ta del av den här kakan, men så skedde ju inte. Så att det var inte så populärt det här hos adeln, och ja, Maria Sofia var ju inte alls glad över det här. Men det var inte så mycket hon kunde göra.
Nej.
Det här med demokrati hade ju inte riktigt hittat till Sverige igen. Men hade det varit idag så hade hon väl skrivit ett långt argt Facebook-meddelande, tror jag, i diverse olika grupper.
Ja, då hade det nog varit lite svårare. Du, och om vi går tillbaka lite grann då till den här perioden när hon bodde på slottet. Vad gjorde hon åt slottet? Byggde hon om, eller vad hände?
Ja, hon gjorde en del arbeten på slottet, men mest interiört då. Det utvändiga såg egentligen ut som det hade gjort när det byggdes. Det var först sen under 1700-talet som det skedde mer på utsidan då. Men hon gjorde väldigt mycket inredningsarbeten då, och gjorde den mycket präktigare och arbetade framförallt mycket med sitt sovgemak, som fick ta stor del, och gjorde om mycket av inredningen i fransk stil, och den skulle bli pampigare och präktigare helt enkelt. Så där inne gjorde hon en hel del. Sen har vi inte så mycket bevarat från Maria Sofias tid invändigt, i och med att hon förlorade en hel del i slutet av sitt liv. Och i och med att hon i princip gick i konkurs och såldes mycket möbler och liknande ut. Det som kan vara kul att se för besökare, det är en dörr då som går in till biblioteket, som vi brukar visa på visningarna då. Den ska vara från Maria Sofias tid.
Kan man på något sätt veta hur det såg ut på den här tiden? Finns det några teckningar eller något nedtecknat hur det såg ut då?
Lite beskrivningar finns bevarade då. Det som sägs bland annat är att rumsfördelningen är väldigt tidstypisk. Så man har kollat mycket på andra slott och herresäten. Bland annat då Häringe slott eller Ulvsunda till exempel har en lite liknande rumsfördelning då. Ja, sovmarket låg ganska mer, lite mer centralt i slottet. Idag är sovrummen på övervåningen och längst bort i slottet. Men så här hade den lite större plats. Men framförallt att det var väldigt stort, pampigt, ljust. Mm. Ungefär det vi vet. En hel del jobb gjorde hon på fönstren. Så där hade hon någon hantverkare som hon hyrde in och som skulle göra en del jobb. Och han var kvar nästan ett år längre än planerat för att göra ännu mer jobb. Så där verkar hon ha lagt ner en hel del tid då.
Och sånt här finns väl ofta bevarat i som du säger, i olika skrifter och i räkenskaper och sådär, vad som har betalats ut och sådär.
Bokföring helt enkelt. Men ofta i bokföringen, det står ju mer vad som gjordes och av vem och inte så mycket hur slutresultatet blev. De har inte dokumenterat hur såg det ut riktigt.
Mm. Och Maria Sofia då, dog hon i Tyresö, vet vi det? Eller var levde hon sina sista år?
Hon dog då på lite liknande gravgårdsskön, antingen inne i Stockholm eller på Tyresö slott. Men det verkar som att hon dog på slottet då. Under stor del av sitt liv så hade hon slottet mest som, hon bodde där sommartid. Och så vintertid när det var för kallt där ute, då flyttade hon in till Stockholm. Men hon dog då 1694, det är värt att nämna. Men hon är också begravd i Tyresö kyrka, precis som Gabriel Oxenstierna då. Ja.
Och om hennes begravning, det vet vi ingenting speciellt.
Nej, den var i alla fall inte alls lika pampig som Gabriels. I och med att hon var ju ganska rik och mäktig, men inte när hon dog. Och sen var hon ju inte inne i politiken på samma sätt som Gabriel var, utan han satt ju och styrde landet medan hon skötte företag. Så att den var mycket mindre.
Och drottning Kristina hade ju för länge sedan abdikerat, och så hon fanns ju inte kvar längre.
Nej. Det var ju Karl den XI då som satt vid makten. Och han hade väl inte så bra relation med adeln, i och med att han hade snott deras mark.
Nej, just det, förstås.
Inte så populärt.
Nej, precis. Ja, vad spännande. Då har vi fått höra lite mer om Maria Sofia de la Gardie. En kvinna som vi brukar kalla för Sveriges första kvinnliga industrialist. Jättespännande, Jonathan.
Ja, Det tycker jag. Det var alltid trevligt att prata lite historia.
Ja, men visst är det. Ja, då säger vi tack så mycket för oss idag. Och det här är ett program på Tyresö radion. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.
Och jag heter Jonathan Grinde.
Tack så mycket för idag.
Tack för oss.
Hej.